God morgon. Roligt att se alla här. Några kanske hörde när jag talade här i september, och då var det utifrån texten i Hebreerbrevet 11. Och det är så mycket att hämta där, så det blir samma text idag igen. Hoppas det går bra. Jag tror det kommer på väggen nu, va? Då börjar vi från vers 1. Jag kommer hoppa över vissa stycken, men ni följer ju bara med på väggen där. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting man inte ser. I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Genom tron fick även Sara, som var ofruktsam, kraft att bli mor till en ätt, fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Därför fick också en enda man så gott som död, barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Simson, om Jefta och om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonet gap. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro, så fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Ja, den här fantastiska texten om de här som brukar kallas troshjältarna i Gamla testamentet. Det är en text som ska förklara för oss vad tro är. Och den gör inte det med hjälp av filosofiska resonemang och tankar, utan den gör det genom att visa på exempel, människor som levde i tro. Och de här exemplen, de var ju välbekanta för de ursprungliga läsarna av Hebreerbrevet. Och de är också välbekanta för oss, många av oss i alla fall. Vi har hört ända från söndagsskolan om Noa och Abraham och de andra. Och det är liksom, ja, det blir liksom som att, aha, är det det tro är? Man kommer ihåg hur levde de här människorna? Vad gjorde de? Och man skulle kunna säga att budskapet i kapitlet, det är att tro är ett sätt att leva, för det fokuserar just på de här människornas liv. Det är mycket mer än en åsikt eller en känsla och en tanke. Och man kan också säga att tron i de här människornas liv, den är riktad mot en person. Mot Gud själv. Det är inte som när någon säger att jag tror på evolutionsteorin. Då tror man på en teori. En lära, det är något helt annat än att tro på personen Jesus Kristus. Att lita på honom, ha förtroende för honom. Och det är det som kapitlet handlar om. I september så fokuserade jag på den frälsande tron. Och det ser ju vi här i det här kapitlet, att de här människorna, de kommer nå fram till himlen tillsammans med oss. De kommer också vara med i de frälsta skara. Deras tro leder till frälsning. För oss handlar ju det om att sätta våran tillit till vad Jesus gjorde på korset som betalning för våra synder. Det är den frälsande tron. Men det är viktigt att poängtera att frälsningen är inte det som tron slutar. Att nu har jag tagit emot Jesus, nu är jag färdig med tron. Så är det inte, utan det är där tron börjar. När jag tar emot Jesus, då börjar det här livet i tro. Och det fortsätter ända in i evigheten. Om vi då tittar på de här exemplen, fokuserar på Noa och Abraham. Noa, står det, han blev varnad av Gud att det skulle komma en dom över jorden. Och för att rädda sig och sin familj så skulle han bygga en ark. Och man kan ju spekulera i att det gick en del tankar genom Noas huvud. Det lät kanske inte så förnuftigt det här som man fick höra av Gud. Att det ska komma en stor flod. Var ska den komma ifrån? Hur ska det här gå till? Det var nog mycket som sa emot. Men det vi vet, det är att han gjorde vad han blev tillsagd. Han trodde, han litade på Gud. Gud stod över förnuftet. Och det blev räddning för han och hans familj. När vi kommer till Abraham då. Han kallades att lämna sin släkt och sitt hemland. Tog sin närmaste familj och sin far med sig. Och det står att han drog iväg utan att veta vart han skulle komma. Och det är ju någonting som är så utmärkande för tron. Utan att veta vart man skulle komma. Alltså, när jag lever i tro, då har jag inte kontroll. Inte full kontroll i alla fall. Det finns, man vet inte vad som kommer där. Man vet inte om jag prövar att följa Gud. Vad kommer hända då? Nej, man vet inte. Man får inga garantier. Man bara får lita på att han kommer ta hand om oss. Det är utmärkande för tron att dra iväg utan att veta vart man ska komma. Och så står det också en notis i Josua 24. Där står det om Abraham att innan han lämnade sitt hemland Kaldén så levde han i Kaldén och där tjänade han andra gudar, står det. Och det visar att den här flytten han gjorde, det var inte bara en fysisk omplacering utan det var också ett avståndstagande. Han hade levt i avguderi i ett land där avgudarna styrde. Och nu skulle han flytta och få ett nytt land för sin avkomma. Och han skulle enbart hålla sig till Herren Gud. Inte till avgudarna. Sen vet vi som har hört berättelsen av Abraham att hans tro sattes på prov i frågan om hans son Isak. Jag ska inte gå in på detaljerna där nu, men vi vet att hans tro bestod provet. Och det var just hans handlingar som visade att tron var äkta. Och om man ska sammanfatta Abrahams tro så tänker jag på Ordspråksboken 3 och 5 där det står: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt eget förstånd. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Ja, inte bara Abrahams tro utan alla de här som det står om i kapitlet. De levde på det här sättet. Och det som utmärkte tron hos de här människorna, det var just att det var en tro som tog sig uttryck i lydnad. Eftersom Gud och det han hade sagt stod högst så blev det också att då gjorde de också vad Gud hade sagt. Och jag ska stanna lite vid det här ordet lydnad. I Bibeln så finns det två sorters lydnad. Vi kan ana de två sorterna i andra Korintierbrevet 9 och 7 när Paulus säger: var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Nu handlar ju det här just om att ge gåvor, men om vi generaliserar och tänker att det handlar om att följa Gud på olika sätt, så kan man göra det antingen med olust eller tvång. Och då finns det också med kanske något hot. Man är rädd för straff, och därför för att undvika straff så lyder man. Eller så kan man göra det av glädje, av hjärtat, som man har bestämt i sitt hjärta. En fri lydnad. Tvångslydnad och fri lydnad. Båda de här finns med i Bibeln. Jag tänkte på en liknelse för att försöka förklara det här. När jag är ute och kör bil i Göteborg så är det så, ja, det vet ju det allihopa. Man måste hålla koll på skyltarna. Det är så lätt att hamna fel. Vägarna går kors och tvärs och det byggs nya broar och olika saker. Och det här är ju en form av lydnad, kan man säga. Skylten säger sväng och man svänger. Skylten säger nu ska du ligga kvar här, eller nu ska du byta fil. Och så gör man som skylten säger. Det kan man säga, det är en slags lydnad. Den lydnaden är ju fri. Det finns inget tvång, inget hot, inget straff. Utan det liksom bara kommer naturligt. Det är den fria lydnaden. Men sen finns det de här andra vägskyltarna. Runda skyltar med siffror på. Har ni sett dem någon gång? De är ju sådana att ibland så tycker man att nej, men jag vet nog lite bättre än den här skylten. Den är lite för snäv och jag har lite för bråttom. Så sätter man sig över skylten. Och så blir det inte att man följer den alltid. Men hur många, jag ska inte ha handräkningar, men hur många är det som sakta ner när ni kommer till Gnistängstunneln nu för tiden? Sen de satte upp kameran där. Då är det så att då vet man att kör jag in för snabbt i Gnistängstunneln så kan det komma ett straff. Det kan komma böter. Och så lättar man på gaspedalen. Det är det som Paulus talar om, att ge av olust eller av tvång. Tvångslydnad, när man bara lyder för skenets skull, för sakens skull, för att slippa straff. Så när man kör bil så har vi båda typerna av lydnad. Fri lydnad, när man följer riktningar och bara gör det av glädje liksom. Och vi har också tvångslydnad ibland. Det är inte så att man aldrig håller hastigheterna, men det kan ju förekomma. Om vi då går till Israels historia. De fick ju ta emot en lag av Gud genom Mose. Och lagen sammanfattas i det här. Så fantastiskt att du läste det innan här. Att de skulle älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv. De fick ta emot en lag med detaljerade bud, men sammanfattningen var: det måste ske av hjärtat. Ni ska inte bara följa den här lagen för att ni måste, för att det kommer straff och för att ni är rädda, utan ni ska följa det av hjärtat. Det var vad folket fick höra. Men när vi läser i Gamla testamentet så vet vi att det fungerade inte riktigt så. Utan de pendlade fram och tillbaka. Och allra tydligast syntes detta i avguderiet. Att de tog liksom seder och bruk från de andra folken. Tillbad deras gudar lite granna. Och kanske tillbad Herren också vid sidan av. Och det blev liksom en pendling fram och tillbaka. Därför att när de avföll från Gud så kom det också ett straff. Det blev krig och olika problem. Eller ibland var det bara ett hot om straff. Och då vände folket om. Det är tvångslydnaden. När inte hjärtat är med, utan man bara vänder om för att undvika straff. Det är tvångslydnad och inte frilydnad. Men det som Gud vill föra oss in i, det är naturligtvis den fria lydnaden. Hur är det då? Vad är det som avgör när jag gör någonting? Om jag är här eller här? Om jag gör det av tvång eller fritt? Vad är det som avgör? Ja, det finns nog flera svar och vi har redan varit inne på det, att det handlar om hjärtat. Men jag skulle också vilja säga att en viktig skillnad är just tron, för att komma tillbaka till textens tema. Tro är skillnaden mellan tvångslydnaden och den fria lydnaden. När jag följer de här skyltarna som säger att jag ska svänga eller byta fil, då litar jag på att de här skyltarna vet mer än jag. De vet sanningen om hur vägarna går. Jag litar också på att den som har skruvat upp de här skyltarna har gjort det med en god avsikt för att leda mig rätt. Det finns en tillit, och den tilliten gör att jag utan problem fritt följer. Inga konstigheter. Medan när det gäller hastigheterna, jag hoppas ni inte tror att jag är någon fartdåre nu, men kanske kan ni känna igen det lite i det här i alla fall. När det gäller hastigheterna, som jag sa förut, så kanske man ibland sätter sig över. Tänker jag vet lite bättre. Tilliten saknas ibland. Och då blir det att man antingen hamnar i olydnad när ingen ser, eller tvångslydnad när den där kameran ser och man tvingas sakta ner. Så det är alltså tron som är skillnaden mellan tvångslydnaden och den fria lydnaden. Och så är det ju också i våra liv. Vi läste det här: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt eget förstånd. Och ibland kanske det är så att Gud sätter upp en hastighetsskylt i våra liv. Och så tänker vi, nej, det är lite för strikt. Jag har faktiskt bättre koll, tror jag. Nej, säger Ordspråksboken. Lita inte på ditt förstånd. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Om det då är så att den äkta lydnaden kommer av tro, så kan vi också se det motsatta i Bibeln. När vi talar om ren olydnad, den kommer av otro. Vi får ju de positiva exemplen i Bibeln: Noa, Abraham och Sara. Men vi får också många negativa exempel. Och det första sånt exemplet, det har ju vi redan i tredje kapitlet. Adam och Eva. De fick ett enda bud av Gud: ni får äta av alla träden, förutom ett träd, det som står mitt i lustgården. Kunskapens träd om gott och ont. Ja, det lät nog konstigt för förnuftet. Vad är det för speciellt med det där trädet? Vet han verkligen vad han talar om, Gud? Och så kommer ormen och säger till kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt: ät inte av den och rör inte vid den, för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö. Och så vet vi vad som hände sen. De litade inte på vad Gud hade sagt, och de smakade på äpplet. Och det var just tvivlet eller otron som ledde fram till att de föraktade vad Gud hade sagt. Och när det kommer igen då till Israels folk, så finns det en intressant kommentar i andra kungaboken 17. Där räknas det upp allt det onda som folket hade gjort. Sak efter sak efter sak räknas upp. Och så står det så här. De lyssnade inte utan var hårdnackade som sina fäder som inte trodde på Herren sin Gud. Så när alla de här sakerna som folket har gjort, när det ska sammanfattas, så står det: de trodde inte på Herren. Det var därför allt detta hände. Antingen levde de i olydnad eller så levde de i tvångslydnad. Men den äkta lydnaden, den fanns väl med då och då, men inte särskilt ofta. Att älska Herren av hela sitt hjärta. Det är det kommer tillbaka till. Om jag ska knyta ihop detta lite då och tänka på mig och oss här inne, ni som lyssnar hemma, så hoppas jag att vi först och främst blir uppmuntrade av den här texten. Jag tror att texten vill tala till oss genom de här goda exemplen. Och vi får ju både de goda och de dåliga exemplen i Bibeln. Och vi kan titta på de här exemplen för att pröva oss själva. Var och en. Inte pröva varandra, utan var och en kan pröva sig själv. Hur är det med mig? Hur är det med mitt liv? Hur är det med mitt lärjungaskap? Och ja, jag tycker det var så gott det du sa där innan. Älska sin nästa som sig själv. Det träffade mig i alla fall. Man kan ställa den här frågan: följer jag Herren mest av plikt och rädsla? Eller lever jag i en fri och avslappnad lydnad? Eller lever jag kanske till och med i olydnad? Finns det områden där jag struntar i vad Gud har sagt och vad han vill? Ja, vi har alla brister. Det är ingen som har den där perfekta lydnaden. Men vad gör man då om man ser på sitt eget liv och märker att jag kommer till korta? Jo, då är det de här två sakerna som kanske sammanfattar lite vad jag ville säga idag. För det första, att äkta lydnad kommer av tro. Det börjar med tron. Tron börjar och så flödar lydnaden ut. Äkta lydnad kommer av tro. Och det andra är att tron inte är riktad mot en lära utan mot en person. Med andra ord, jag måste lära känna Jesus mer. Sångerna här i början, en liten stund med Jesus. Låt mig få höra om Jesus. Jag behöver känna honom mer. Och Jesus, han är ju den enda som var helt lydig. Det står i Hebreerbrevet, står det om Jesus när han kom till jorden: se, jag har kommit för att göra din vilja, säger han till fadern. Och sen står det att han var lydig ända till döden på ett kors. Han är den enda som har varit helt lydig och älskat Herren sin Gud, alltså fadern, av hela sitt hjärta. Och hans lydnad blev våran frälsning. När vi brister i lydnad så får vi komma till honom. Och genom att lära känna honom, genom att växa i förtroende med honom, så kan vi också lita på honom mer och följa honom mer. Ja, jag vill be. Tack Herre för de människor som levde för länge, länge sedan, som vi får lära av. Och tack för att det finns människor som inte levde för så länge sedan, som vi också kan se på och lära. Och vi kan titta på andra människors liv och se vad tron gjorde med dem. Och jag ber att vi ska få smittas av de goda exemplen vi har, Herre. Jag ber att vi ska få lära känna dig och växa i förtroende med dig. Jag ber att du drar oss var och en nära dig. Och så för oss in i det här förhållandet där vi förtrösta på dig mer än vårt förstånd. Och där allt vi gör får vara grundat i hjärtat. Att älska Herren av hela hjärtat. Och att det får mynna ut i hur vi älskar våra nästa, Herre. Förlåt mig för mina brister på den punkten, Herre. Gud, jag ber att du använder oss i den här församlingen, Herre. Att vi får vara dina redskap i våran omgivning och den här världen, Herre. Herre, kom till oss var och en. Och så visa oss vad du har gjort för oss. Så att vi aldrig glömmer vad du har gjort. Så att vi aldrig slutar vara tacksamma för din lydnad som ledde till våran frälsning. Tack, Herre Jesus. Amen.